Artikel 7.
Det här är en skådespelare som heter Sandberg och han är faktiskt vald av hon som har producerat filmen, Karin Vegsjö. Hon såg honom som den rätta personen att faktiskt gestalta Alfred Nobel i filmen om honom.
Och det här berättar Helena Stabbe på Nobelmuseet, och då anar ni förstås vem det är vi pratar om, Alfred Nobel. Och det är en film där han alltså själv berättar om sitt liv.
Ja, han sitter nere i San Remo i slutet av sitt liv, och det hela filmen bygger på att det är som en intervju med honom. Och det som är väldigt bra och spännande är att allt han säger i filmen, det är alltså skrivna texter, utdrag ur brev och det som han själv har uttryckt en gång i tiden. Så hela manuset bygger helt enkelt på det han en gång har uttryckt eller sagt.
Jag satt mest där ensam för mig själv i Paris. Det var så mycket jobb, gick sällan ut på något.
Man kan säga på ett sätt levde han rätt armt om man ser hur han levde från början. För det var en familj som faderns fabrik hade gått konkurs. Och man levde under rätt små omständigheter. Alfred Nobel bland annat tvingades, läste jag, sälja tändstickor för att dra försörjning till familjen.
Ja, men det var ju under den här uppväxt tidiga åren i Stockholm som vi har en del av utställningen som berättar om tiden i Stockholm när pappan då har gjort personlig konkurs men farit iväg till Sankt Petersburg för att lyckas med affärerna. Och det var ju undervattensminer som han producerade och sålde till ryska armén. Så då fick ju familjen ett uppsving i och med att pappan bosatte sig i Sankt Petersburg.
Men under vi kan gå fram till montern här, så kan vi titta på den tiden Stockholm, hur det skildras här.
Ja. Och den tiden, Alfred Nobel är ju född 1833, Sverige är ju ett u-land, men under industrialismens framväxt. Vi ser en bild på pappan och vi ser också bilder från gamla Stockholm med skeppen.
Inloppet till Stockholm här, fyllt av segelfartyg och mindre båtar då.
Mindre så kallade skötbåtar och arbetsbåtar. Och Alfred bodde då på Norrlandsgatan med sin mamma och sina tre bröder, och de hade det knapert under den här tiden, så det är högst möjligt att han sålde tändstickor som du berättade, det har jag inte hört förut. Men när han var 9 år så flyttade hela familjen efter till Sankt Petersburg, där de hade det bra ställt under Alfreds ungdomsår, tonår.
För det var entreprenörer i den här familjen, det kan man säga.
Ja, det var det ju. Det finns ju en avdelning i museet som både handlar om tiden i Sankt Petersburg men också som handlar om bröderna, deras tid i Ryssland för utvinning av olja till lysfotogen.
Och de var stora, det var ett av världens största oljebolag på den tiden.
Ja, precis. Så att de var framgångsrika allihopa på olika håll, utom den yngsta sonen till Andrietta och Emanuel Nobel, som tyvärr förolyckades under experiment här på Söder i Stockholm, där en utav laboratorierna helt enkelt flög i luften.
Och vi kan väl säga, när jag byggt utställningen i något ni kallar paviljonger, och då är det tiden i Sankt Petersburg, Paris, hans uppfinningar, hans livsverk, och sen de nätverk som han byggde över världen. För det var en flitig man, denna Alfred Nobel.
Ja, han var otroligt flitig att knyta kontakter och nätverk. Både i sin affärsmässiga gärning och även i sin uppfinnargärning. Och en, precis som du nämnde, en av paviljongerna handlar just om personer och nätverk och över hela världen. En spännande person som hade mycket att göra. Men det skildrar, i utställningen skildras det också att han ibland är väldigt trött på att skriva brev och få tillstånd i olika länder att producera dynamiten då, som är hans största uppfinning, jämte tändhatten och det rökfria krutet. Så han älskade ju att få uppfinna, det var det han ville hålla på med.
Och det här rökfria krutet, vi är på väg mot en av de här paviljongerna som då är inrätt. Vi kan se en stor tavla, en färggrann sådan, och så är det laboratorieutrustning. Och det vi kan se här är då en konstnärlig skildring av hans olika innovationer. Och mängder är det. Det är en tavla som, eller en vägg som är kanske 4 gånger 8 meter.
Det stämmer, och det är ett 60-tal olika titthål kan man säga i den här väggen. Mm. Där man får uppleva olika saker som har anknytning till Alfred Nobel. Och det som är väldigt roligt när man tittar på den här väggen, nu kan man ju kanske inte ta till sig allting eller förstå allting. En del saker är faktiskt bara konstnärligt återgivna och kan inte få någon regelrätt förklaring. Men man kan se en gris som snurrar omkring i ett av hålen, och det har att göra med att man behövde ju fett från grisen. Man fick glycerin därifrån. Och det finns också ett skepp som är ute och seglar på havet, där man ser en fågel flyga. Och det var fågelspillning som också behövdes för kvävet i nitroglycerinen. Så att man visar lite på råvarorna som var viktiga för framställningen av dynamiten.
Ja, om vi då tittar här så kan vi se de fredliga sammanhang som dynamiten användes till. Och det var förstås tunnelbygge för järnvägar, kanalbyggen. Och här är en dykare som då går ner mot ett stort stenblock under ytan. Och han hackar sig fram och sätter apterar de här sprängladdningarna. Och så ovanför ser man båten. Sen ska väl han försvinna upp här, får man hoppas, innan det här detonerar.
Ja, och det var ju det som man lyckades med den säkra dynamiten. Den här första dynamiten som Alfred Nobel framställde. Att man kunde ju på ett sätt ta tid innan det skulle smälla.
Nu är dykan uppe. Ja, nu ser vi hur det där så detonerade.
Lyckas de få bukt med den här undervattensberget.
Och Alfred Nobel hade en, kanske vi kan tycka idag, naiv tro att när man väl upptäckte hur farligt det här var, då skulle man avstå från att använda det. Det skulle inte behövas några fler fredsfördrag, utan dynamiten i sig skulle leda till fred.
Ja, alltså dynamiten, han lär ha skrivit till en av sina bästa vänner, Bertha von Suttner, som var en känd fredsivrare i 1800-talets krigshärd i Europa, och som författade mycket böcker, och den mest kända är väl den Die Waffenieder, som berättar hur hon önskar att det här krigshärd i Europa ska bli fritt från krig, och där man ska lägga ner vapen, där då Alfred Nobel trodde att om människan uppfinner ett vapen eller producerar ett vapen som är så pass farligt så att jorden då skulle kunna förintas på en väldigt kort tid, då skulle man faktiskt bli för rädd för att använda. Så där hade han ju kanske en naiv syn, för det vet vi ju när vi tittar i den historiska backspegeln att så är det ju inte.
Nej, och vapentillverkningen har utvecklats, men tyvärr icke-människan får man väl konstatera då.
Tyvärr icke-människan, eftersom det finns idag de här vapnen som Alfred Nobel pratade om, och vi fortsätter.
Man ska vara klar över att den här utställningen inte är synskadevänlig på det sättet att du har taktila saker du kan ta på, eller du har en audioguide du kan gå med, för det har ni inte på den här utställningen.
Den här utställningen som är en tillfällig producerar vi inte en audioguide till. Den har vi ju till vår basutställning, den som heter Människor, miljöer och kreativitet. Där har vi ju audioguidespår. Den har vi dessutom på väldigt många språk, 12 språk nu. Så det produceras inte till den här utställningen som kommer stå till efter sommaren. Det kommer det inte att göra.
Jag tänkte vi skulle gå bort och titta, för vi förknippar ju Alfred Nobel med just uppfinningen dynamiten, och med rätta förstås. Mm. Men det finns andra uppfinningar som han gav sig in i också. Och vi ska titta på en av dem som står i en monter här. En modell av en fantastisk aluminiumbåt som han lät konstruera.
Ja, han lät konstruera den, och han blev intresserad av materialet aluminium vid världsutställningen i Paris 1889, och tyckte att det var ett spännande material. Och det finns då fina bilder faktiskt på när Alfred Nobel är ute med den här aluminiumbåten och åker.
Den har en ångmaskin och den har då segel, får vi tänka oss.
Ja, det är en smäcker, smal, fin båt i aluminium.
Vi sa här att ensam var han hela livet, och det här hade stor betydelse också, för det fanns inga direkta arvingar. Det fanns inga barn som kunde ärva honom, och då formulerades då de här statuterna för Nobelpriset.
Ja, och anledningen till att han vill donera hela sin förmögenhet som 1896 var omkring 33 miljoner är ju att han inte har några naturliga arvtagare eller en familj. Åtminstone är det ju det som är den starka tolkningen. Annars så väljer man ju i regel att låta sin förmögenhet gå till barn och eventuella barnbarn. Och det blev ju också väldigt mycket skriverier och rabalder när testamentet öppnades. Också att hela förmögenheten då skulle komma till Sverige och att priset skulle delas ut här.
Och det var strid om det, för i Paris ansåg man fransmännen att där bodde han, då skulle alltså priset tillfalla då Frankrike och utdelningar skulle ske där.
Ja.
Men sen så fanns det någon skrivning någonstans, läste jag, där man har sina hästar, där räknas man också som att man bor. Och det hade han på en gård här i Sverige.
Ja, han hade ju det uppe i Björkborn i Karlskoga. Han köpte ju Bofors och Björkborn, för det var ju en viktig del i att testamentet skulle, allt han önskar testamentet ska bli giltighetsförklarat. Och just det som du säger, där man har sina hästar, och det hade han ju det också.
Den 16 mars, då är det en synskadevisning som ni arrangerar här, och då kan man få veta lite mer kanske om Alfred Nobel. Han hade skönlitterära intressen, skrev själv skönlitteratur.
Precis, då tar vi grepp om hela hans personlighet, och för det är ju just det den här utställningen handlar om, Alfred Nobel som människa, person och hans livsgärningar.
Så ta er hit till museet 16 mars klockan 18, behöver man föranmäla sig?
Nej, och vill man det så går det bra, annars är det bara att komma till museet, och alla som vill höra mer om Alfred Nobel, hans liv, är hjärtligt välkomna.
Och med det tackar jag dig, Helena Stabbe, ansvarig museilärare här på Nobelmuseet.
Tack så mycket, det var trevligt att träffas.
Och ett nytt med våra ögon, det hör ni nästa vecka igen.
Ja, där är hon ju alltså, Sofie Hess. Hon gjorde ju så att jag blev alldeles folksjuk. Varför? Ja, hon hade ju inga manners flickebarnet, hon var ju helt utan utbildning, helt utan ambitioner. Ett barn i en vuxen kvinnas kropp.